Oskar.
Idag i Stopendal och Sundfälts podcast så ska vi tala om neologismer.
Yep.
Och vad är det för någonting?
Det är väl ett slags nyord.
Ett slags nyord.
Neologism av neo, ny. Och logos, tal, yttrande.
Nytal, ny yttrande.
Ofta en kombination av ett substantiv och ett adjektiv till exempel, så här, vad det nu kan vara.
Det är ju en debatt som föranleder det här avsnittet.
Det blev ju lite, du och jag satt ju och tjatade om neologismer i ett krogavsnitt kan man säga. Ja, vad kallar vi dem? Bonusavsnitten, ja. När vi sitter ute på lokal på ett café eller en krog och tjatar. Mm. Och då kom vi, det var så jävla varmt även då, så vi var lite såsiga och så sa vi att neologismer, att det fanns många poeter som använde dåliga neologismer, sådär, ja. Mamma-oron och sådär.
Vi kallar det också för intellektuellt liksom slappt ungefär.
Ja, alltså, precis.
Ja, eller vad man ska säga. Ja.
Så då var det en, jag vet inte om vi ska nämna hennes namn. Jo, det kanske
det
vi måste.
Ja, det är Eva Ström.
Eva Ström.
En offentlig person.
Den stora poeten Eva Ström, som jag tycker är en stor poet. Så det här är ingen ironi på något sätt. Hon sitter i Kungliga Vetenskapsakademin och sådär. Hon reagerade på Facebook och tyckte att ja, men hur kan ni tycka att neologismer är dålig poesi eller dålig litteratur? Så hon blev väldigt irriterad på det, som jag uppfattade det som. Men ja. Jag, samtidigt så det var inte riktigt det vi sa, tycker jag heller, att alla neologismer är kass litteratur. Vi var inne mer på att vissa neologismer är jävligt dassiga då, som typ mamma-oron, eller när det blir Sofia-krampen, när man börjar liksom, ja. När man är helt solipsistisk i sina användande av neologismer, så har de inte liksom ett värde, då blir det mer som att de är att det blir ett tecken på en omogen författare eller poet. Ja. Så på det sättet så var det ju inte att vi hatade alla neologismer, va? Det var,
nej,
om jag minns.
Men vi uttryckte oss inte så tydligt. Men, och det är väl samma, jag har för mig att jag var inne på det också, att det finns en viss poäng i hur generaliserbar neologismen är.
Mm.
Så oron som just Emma har, eller Emma-oron, den är inte lika generaliserbar som något. Ge mig ett exempel på en mer generaliserbar neologism.
Fågeldräkt.
Ja, precis.
Drömtyg.
Ja, fågelskrud.
Sagomantel.
Oj.
Det här är ur Mio min Mio.
Ja.
Neologism är där. Sagovävsfodret. Osynlighetsmantel. Det är osynlighetsmantel, det är ju sånt som finns i all fantasy.
Ja. Men det jag tycker att vissa av de här neologismerna,
det är inte vardagsord.
Nej, men vissa av de här neologismerna är ju egentligen bara sammansatta ord.
Mm.
Och då kan jag ibland, eftersom vi har det i vårat språk, att vi sätter ihop bilsäte och festhatt och så vidare. Och,
till en början automobil, som blir bil bara till slut.
Ja, tvärtom då.
En automobil blir ju bil. Ja.
Men eller, jag vet inte om det är samma.
Man sa ju, det var ju en neologism i början, automobil. Ja. Ja, nu kommer han med sin automobil.
Ja.
Och så blir det bil bara till slut.
Ja, jag vet inte om det är adekvat. Okej, men i alla fall.
Ja.
Så det är lite komplicerat det här. För att Eva Ström i sin kritik tycker jag har i princip, hon har ju helt rätt.
Absolut.
Hennes poäng var ju att precis som vad som helst så finns det både bra och dåligt.
Ja.
Men det som vi egentligen diskuterade kanske var mer specialfall.
Ja.
Men när jag har tänkt mer och mer på det så har jag väldigt svårt själv att vara tillräckligt specifik i de specialfallen ändå.
Mm.
För generaliserbarhetsregeln, som jag trodde först var det handlade om, när jag har tänkt igenom detta mer så håller inte det riktigt heller. För att i sin kontext så kan även Emma-tanken vara i en roman.
Mm.
Efter, om du har lärt känna en Emma under 300 sidor så är ju Emma-tanken är ju solklart vad det är för någonting.
Ja, du är bekant med hennes psykologi helt enkelt efter att ha läst 300
exakt.
Sidor.
Ja. Så att då gäller, även fast den, om man tar neologismen ur sitt kontext så är den inte, så kanske den inte är generaliserbar. Mm. Men det är ju orättvist för att ord är ju alltid i sin kontext.
Ja.
Så att jag har svårt att definiera, men jag vill fortfarande säga det här att ibland när jag läser neologismer då kan inte jag hjälpa det, utan det ringer en liten varningsklocka, min radar för vad jag tycker är lite tacky slår ut. Så det är ju ändå en känsla jag har att det är någonting som inte är bra.
Ja.
Och den känslan är ju riktig, även fast jag inte kan vara helt specifik.
Mm.
Do I make sense?
Ja, det är ju det handlar ju om kontext alltihop. Ja. Alltså när Eva Ström, hon drog ju faktiskt neologismer ur sin kontext när hon började ge exempel på neologismer och att det var, de här menade hon väl underförstått är bra. Och då var det Paul Celan som hon tog upp. Fadensonen vet jag inte vad det betyder. Sprachgitter, språksplitter eller någonting.
Ja.
Niemannsrose, ingens ros eller någonting betyder.
Men hon verkar ju vara en intellektuell person på riktigt. För hon tar för givet att jag förstår typ tyska. Eller du. Jag är så här en enkel person. Men nu har jag undersökt det här. Ja.
Men,
och där måste jag säga, det var några till även på svenska va?
Ja, precis. Ja. Tranströmer, sanningsbarriären tycker jag knappt är en neologism av lite det du var inne på. För sanningsbarriär, okay. Jag förstår ju. Men det kanske är sorgegondolen. Runefelt som jag har läst lite, Eva Runefelt. Minnesburen som man kan tolka på två olika sätt.
Ja. Jag måste bara säga, jag tycker att minnesburen, det är så fruktansvärt vackert ord.
Det är fint. Ja. Minnesburen.
Ja. Men jag tolkar det
att
som
det
att...
det bärs någonting, minnet bärs, eller det är buret av minnet.
Ja, jag tolkar det som att om man är på fest med sina gamla vänner så kanske det är en minnesburen fest på det sättet att man har bara trevligt på grund av att alla kommer ihåg saker. Men man har egentligen inte trevligt för man har växt ifrån varandra.
Shit.
Så tolkar eller det är ju öppet för jag, det är ju taget ur sin kontext men det tycker jag är otroligt vackert.
Ja, det är fint. Jag har massa fler exempel på hennes neologismer sena. Frostenson, flodtid.
Fattar ingenting.
Flodtid. Ström själv, hon ger exempel på sig själv tror jag. Rebensstäderna.
Där är jag inte riktigt med. Och det är det här som är problemet. Kontexten
är ju borta där.
Ja, precis. För att det kanske makes sense i sitt kontext. Jag läste faktiskt, för att jag är ingen bildad litteraturperson. Utan det är Andreas som hela tiden lurar mig att läsa massa saker. Så jag är bara en slav som Andreas piskar och tvingar att läsa saker. Och jag läste, vilket jag är väldigt glad för, Eva Ströms berättelser. Vilket jag måste säga det, jag tyckte att det här var så jävla bra. Jag går runt och säger det till alla nu. Herregud, har ni läst det här? Och många jag träffar bara, typ, ja det har jag. Eller,
va?
De vet vem det är och sånt.
Vet de det?
Ja, ja.
Aha, vad bra.
Ja. Men i alla fall. Och då tog jag upp några olika neologismer som hon använder. Och vissa av de här, som till exempel en överdossömn är med. Det tycker jag är jättesnyggt och fint. Men sen är det med vissa som köksbordsohygienisk. Och där är inte jag riktigt, låter väl krångligt. Ja, men så det är både och. Jag vet inte riktigt, jag tyckte det var...
Köksbordsohygieniskt.
Ja. Jag vill bara nämna en sak om den här Eva Ströms berättelser som jag tycker att man ska köpa eller låna på ett bibliotek, för den var så sjukt bra. Och det är med en del i den här som är olika texter som berör Estonia-katastrofen.
Mm.
Och jag vet inte om du har hört det någon gång eller kommer ihåg nyhetssändningarna. För då fick man höra radiotrafiken mellan fartygen.
Mm-hmm.
Och då är det ju sånt här liksom att...
Ja, det är små snips ur den.
Ja, eller? Men du vet så här, Silja Europa, this is calling Estonia. Och så får de inget svar och såna här saker. Och då har hon liksom, antar jag, inspirerats av den där otäcka radiotrafiken. Jag, av en ren händelse, så satt jag och lyssnade på den radiotrafiken för bara några månader sedan, för det är någon som har lagt ut det på YouTube.
Okay.
Och det är som fruktansvärd skräckfilm. Alltså det är så otäckt. Och de här bilderna man får av det, liksom, du vet, det här stora stormhavet i natten där bara ett fartyg försvinner i mörkret och folk fryser i. Det är så sjukt otäckt.
Kalla kårar.
Ja, och det här fångar ju hon på ett fruktansvärt vackert vis i en del som heter, jag vet inte om man ska kalla det kapitel, men två fartyg.
Mm.
Och så är det massa olika texter om detta. Och ja, jag ville bara säga det. Jag tyckte att det var så sjukt bra och jag känner igen de här bilderna.
Ja.
Och det är då det händer någonting. Och det kanske gäller de här neologismerna också. Att om de ger upphov till de bilderna och känslorna som författaren avser.
Mm.
Då är de bra.
När de fungerar i sin kontext.
Ja, precis. Men jag tycker fortfarande, för vi satt här och kollade, för Andres, vi satt och bläddrade lite i två av hans diktverk. Och du använder ju nästan inte några neologismer alls.
Nej, jag blev överraskad själv av det.
Ja.
Vi skummade igenom snabbt. Anklagelserum har jag med.
Ja.
Det är
också liksom en
inte,
bild.
Det är också en bild, men det är ju inte nyskapande eller det är inte så originellt.
Nej.
Objektionsontologi har jag med, tror jag.
Ja, det känns väldigt typiskt dig att krångla till det på
det
viset.
Ja, precis. Det är ju mer en akademisk... Ja. Men
objektionsontologi. Ja. Det är ingen bild där.
Nej, det är mer en term eller begrepp som man kan använda för att beskriva någonting.
Ja, precis. Men, ja, som sagt, det finns så jäkla... Många olika typer av neologismer. Och det är så att vi kan nog faktiskt göra ett helt avsnitt om bara neologismer idag.
Mm.
Och bara det säger ju en hel del.
Mm.
Att, och det finns ju folk, det finns ju forskare, litteraturvetare, som har gjort stora avhandlingar av detta och uppsatser. Och så det är ett större ämne än vad man tror.
Väldigt stort. Jag skrev ju ut de neologismerna och uttrycken som Astrid Lindgren använder i sin barnbokslitteratur. Och det är ju hundratals olika.
Du får nog citera vem som har gjort det här arbetet.
Jag skrev bara ut en lista av med de här. Okay. Vi kan lägga ut en länk på
Facebook.
Ja, vi skriver
i kommentarerna. Men det är en, jag tror att det var en tjej som har gjort en master thesis eller liknande.
Ja, precis.
Som går igenom Astrid Lindgren väldigt tydligt och bra.
Precis.
Och ett föredömligt akademiskt arbete får väl jag säga.
Verkligen. Nybildning. Om man tar här Emilie Lönneberga. Grisastället, korvskåpet, lingonbaljan, pannkakstället, träböss. Men det är ju inte så speciellt. Hon har ju massa andra ord som verkligen är Pelle Jönsnummer, pilotta dig. Pipsvängen, far åt pipsvängen.
Ja, pipsvängen.
Och det är nog i, det kan vara i Ronja Rövardotter kanske där.
Ja, det känner jag.
Rumpnissarna. Rumpnisse har ju kanske inte funnits tidigare då. Och så massa ord på rövar. Rövardotter, rövardans, rövarhjärta, rövarnäva, rövarsprång, rövarungen. Och så massa olika ord. Vildvittror. Vittror kanske har funnits tidigare. Det kanske är folklore.
Jag, det är liksom lite sådär när man döper ett fantasydjur till liksom Knorpfrans.
Mm.
Är det ett nyord då liksom? Det är, eller vadå?
Mm.
Om jag kallar dig för Knorpgrumpan.
Mm.
Jag vet inte.
Tjivahundar. Tjorv.
Tjorv.
Fan, en tängel. Tängelsman, tängelsmän, tängelsoldater. Theodora-tankar, där är vi ju inne på det. Theodora måste ju vara någon till. Där får jag raptus på så här. Men det är någon karaktär då i någon av de här. Men alltså neologismer kan ju vara påhitt, rena påhitt, snurra runt anordningen. Påhittig.
Det låter som Karlsson på taket.
Sommarhus, det låter mer som en vardaglig
sommarhus. Det är väl ändå en bra
Det är bra. Spunkaktig, det här är ju spunkaktig, något är spunk, vad fan är det för något
som påminner om spermans konsistens.
Men det är nonsens. Och sedan omskrivningar, invektiv, trollerigubbe, tuta. Men det finns alltså de här neologismerna då i litteraturen, de kan ju ha olika, de är olika klasser. Sedan läste jag också neologismer, orsak, syften, funktioner, orsak. Det kan finnas luckor i språket där man måste fylla ut. Och då, man fyller ut av ett syfte, och det kan vara att man vill skapa associationer med ett ord.
Ja.
Och då har det ju, då är funktionen estetisk sådär. Jag kanske, när jag skriver poesi, tänker jag att man kanske vill skapa nästan en förfrämdung-effekt, som det kallas. Det är också en estetisk. Man kanske vill ge en komisk effekt. Det är ju det som Lindgren antagligen är ute efter väldigt ofta, att ge en komisk effekt. Då är det det som är syftet.
Eller med, att effekten är det här, att den här typen av ord är skapat av ett barn.
Mm,
det precis. Här är... Ja. Båtjackan är kanske en flytväst, och då är vi barnets huvud när det blir sådana där.
Eller, och pilota dig är ju den typen av ord, det är ju, är ju barnord.
Men det är en klurig karaktär också som håller på med de där.
Poetig, och liksom man har en massa speciala ord, specialord. Sedan
det, jag vill bara säga, förtydliga, alltså det kan fördjupa en karaktär om vi får lära känna karaktären genom vilken typ av neologism som karaktären skapar.
Ja, också, då kan man ju också tala om en idiolekt, att det är den enskilda människans speciella språkbruk. Mm. Och det är idiolekt att det är en person som använder en viss typ av ord eller viss grammatik eller liksom semantik, då är det special, då förstår man att det, och till exempel barnet, och det är ju barnets idiolekt nästan, dess vokabulär.
Men ibland så är det ju bara, och det är kanske det som jag reagerar på ibland, att ibland så är det så att barnet vet inte vad flytväst heter.
Mm.
Så då måste barnet med de orden som barnet har skapa ett ord för detta.
Mm.
För att barnet vet inte att det heter flytväst.
Mm.
Och då kanske det blir båtjackan.
Mm.
Och det, den typen av skapande är ju, det är ju barnets problemlösande.
Mm.
Det är ju inte, det kan inte jag jämföra med kreativitet hos en kompetent författare.
Nej.
Det är en annan form av neologism.
Syftet och funktionen är annorlunda. Ja. Då är det ju en lucka i språket hos barnen som barnen försöker. Och de kan ju också ha svårt att uttrycka vissa ord, eller är så obekanta att de måste göra orden bekanta. Som när jag var liten, jag sa till dig på ett café att du liksom, ambulans blev apambulans och sådär. Och liksom, fabrik blev pellebrik.
Ja.
Nästan för att göra det mer... Liksom för att jag behövde egna associationer då, tänkte jag, för att lära mig det nya ordet, så att man liksom kastar in det liksom.
Ja.
En gröt av olika grejer liksom.
Ja.
Bamse stor. Nej, men du förstår.
Mm.
Sedan hade jag tänker jag, i neologismen i poesin är ju lite speciell. Där är ju extremt kompetenta språkhanterare som använder kanske oerhört många neologismer, och så undrar jag lite, varför gör man det? Och där kommer jag på, där kommer jag att tänka på att i poesin så har neologismerna kanske en funktion som är väldigt urgammal. Mm. Och som hänger ihop med lite det som Eliade skriver och det som Campbell skriver. Att det är en markör för det poetiska i sig för det första i en viss mån. Och den neologismen och det språkbruket, eller just att man använder neologismen mer i poesin, kan bero på att den har samma betydelse som det vi var inne på när det gäller sagor, att det var en gång, eller i begynnelsen, eller på den tiden. Det var en gång ju en markör för att vi kliver in i ett rum som är sagans rum, eller den magiska tiden eller platsen. Nu etablerar vi en premiss här. Nu läser du poesi. Nu är det de här diffusa, kanske nästan heliga parametrarna som gäller, inte de här mer konkreta och profana då. Det är liksom en annan språksfär.
Men är det en förväntansmarkör då på något sätt?
Precis. Som kan vara både medveten och omedveten, tror jag, för de poeterna som ägnar sig åt det poetiska språket. För man har ju lärt sig ett visst poetiskt språk utan att kanske vara jättemedveten om vad det egentligen handlar om. Men också då, jag ska inte bli för knepig där, men det,
men kan du ge ett exempel på detta, hur en poet då börjar med detta?
Om vi tar varför man börjar använda en viss typ av neologismer,
det du beskriver, en markör som ungefär det var en gång, eller att man förtrollar någonting. Vad händer, vad gör poeten då? Vad händer när man gör det du beskriver nu?
Då etablerar poeten att det han ägnar sig åt är poesi.
Ja, så att förvänta dig inte facktext här.
Nej,
exempelvis.
Precis,
förvänta
precis.
Dig inte... Men det där är lurigt, för att det både är... och det här gäller både film och poesi och precis allting.
Mm.
Det handlar om att du får sätta konsumenten eller läsaren eller tittaren i ett förväntansspektra, kan vi kalla det för.
Mm.
Att okej, det är det här är. Förvänta dig att det här kan bli lite otäckt.
Mm.
Men sen det som också måste ske är det som jag har myntat, förväntansbrott.
Mm.
Det är mitt nyord.
Mm.
Som är att det som den skickliga sysslar med, det är att det måste också ske förväntansbrott.
Mm.
För det är det som belönar den som läser, som känner sig överraskad, positivt eller negativt. Så det måste hela tiden vara, okej, vi är här.
Mm.
Liksom. Så du förväntar dig någonting speciellt.
Mm.
Nu läser jag den här typen av poesi.
Mm.
Men så någonstans där också så är det, här hände någonting jag inte räknade med.
Mm.
Det är den rymden, den skickliga... skaparen befinner sig.
Men förväntansbrotten etablerar ändå hela tiden den här premissvärlden, eller vad man ska säga.
Ja, det gör att, ju de.
Ja, precis. Du kan ju inte, förstärker hela tiden den känslan av att vi befinner oss i en speciell kontext, en språkkontext. Så att säga.
Precis, för att det som händer är att när det sker ett förväntansbrott, om det plötsligt är någonting, ett skevt ord som liksom sätter dig lite ur spel.
Mm.
Nästa gång så tänker du, nu kommer det här igen när jag blir satt ur spel.
Mm.
Men den skickliga författaren, han låter aldrig dig hamna där du kan förutse vad som händer.
Mm.
Han är hela tiden och pillar i och ger dig olika förväntansbrott.
Men du nämnde ju Eva Ströms användande av neologismen, det här diskbänks, vad var det?
Köksbords ohygienisk.
Ja, precis.
Jag hoppas verkligen jag har skrivit ner det rätt. Ja. Nu, men, ja.
Men där tänker jag, jag har skrivit så här. Neologismen är en del av det poetiska rummet. Poeten kliver in i en temporär jag-identitet som producerar neologismer som inte tillhör hennes muntliga vardagstal eller vardagliga skriftspråk.
Ja.
Så det är liksom, det är ju ganska svårt att föreställa sig att Eva Ström skulle använda ett sånt ord i hennes vardagstal, eller hur? Utan det är ett ord, eller en sammanslutning av två ord som helt enkelt tillhör det här poetiska rummet.
Ja. det är någonstans där, nu minns inte jag exakt vart jag klippte det, men någonstans där så är det ju också krångligheten i det ordet är ju den neologismens effekt.
Mm.
Att det är liksom att plötsligt så, ja men till exempel när man läser någonting.
Nästan nevrotiskt ord.
Ja, men när man läser någonting ibland och det är fruktansvärt lättläst och smooth och man tar sig. Och så plötsligt med vilje så sätter dig författaren i liksom där det plötsligt bara krasar i texten. Jag gillar det.
Det är
ett exempel på ett förväntansbrott. För då är det så här, vad fan händer nu liksom? Du liksom går knappt att läsa det. Jag vill bara ge lite exempel för att jag upptäckte att en av mina favoritförfattare som heter Nicanor Teratologen, han använder ju, kan jag säga, han använder nog mest neologismer jag någonsin läst i någon litteratur. Och det här kommer ju framstå bara som gallimatias, för jag tar det ju ur sitt kontext. Men jag ska läsa lite så ni får höra hur det kan låta när Nicanor Teratologen hittar på ord. Irländska huliganämnesknattar, illröda av upphetsning och drogade med angel dust, skollades i kokande hallonsaft tills deras smärtcentra upphört att reagera. Lettiska angivar avkomlingar klädda i chicka sjömansvästar och matchande gäddskinsbyxor som smet åt fick undersäcken ersatt av en störs simblåsa bara för att ägga deras revanschlust. Arbetarna hanterade huggmejslar, chipphyvlar, avbitartänger och nithammare. De begagnade kontursågar, drillborrar, späcknålar och röravskärare. De gjorde bruk av raderknivar, gravsticklar, slipstrisser och klyvyxor. De använde skrapstål, köttsaxar, bräckjärn och spikpistoler. Men vilka utförde de ofta komplicerade operationerna? Vem var nog djävulsk och samtidigt kunnig för att mäkta med något sånt? Och så vidare och så vidare.
Mm, mm.
Det är ju också en definitionsfråga. Du märker han liksom, han har ibland långa passager i sina böcker där han i liksom så här fem sidor håller han på med bara.
Finns det inte en ordlista längst bak i den boken?
Jag tror att det är ordlistan du söker, den är längst bak i äldreomsorgen. Däremot har han nog han har en ordlista i den här också, men det är mer referenslista.
Okay.
Ja. Han refererar ju till han har ordlista, men det är över hans norrländska slang.
Och en del av dem skulle ju kunna vara hans poet, eller?
Stympationerna, det betyder njurstenarna eller prostatabesvären. Det har han nog hittat på själv. Skulle jag stympationerna. Musbränd, umtålig till att lyfta varma pannor från spisen, makes no sense. Spjärtnäskakun, kråkskitsbröd, dåligt bakat och gräddat. men så att här får man ju äta upp sin hatt lite när man märker själv när jag börjar analysera det här, så märker jag ju själv hur mycket jag verkligen tycker om neologismer. Så man får ju liksom, bara vara helt ärlig i det här. Så att säga. Du Andres, lyssna på det här.
Mm.
Duo tränar i 90 år. Du är vi som är ute och nitar in två ni. Vit inuti. Men vi har det. Tvi inombords som inverterat bjuder in två och två. Känner sig vinande i saker, vit innan du vinner, instinktivt bryter vit in, vit ut i två ut. Det här var dikten Inutitiv heter den här dikten.
Inte intuitiv.
Nej, inutitiv heter den. Ja. Man snubblar nästan lite på orden. Ja. Det här var något exempel som jag har talat om innan, att och jag hade vissa idéer på att det tyder på liksom att den här personen som skriver det här är si och så och så vidare. Mm. Och jag kollade upp lite. Den här boken är också, författaren har inte skrivit under den här boken. Den heter bara AI. Och den är inte utgiven av ett förlag, utan den är bara uppkopierad och spridd.
Mm.
Jag kollade upp lite. Det här är alltså skrivet av av en datorprocess.
Mm.
Där ord är inmatade fram och tillbaks i Google Translate och alltså det är ingen människa som har skrivit det här egentligen, utan det är en människa som har satt igång en process som bildar olika dikter i den här boken. Mm. Och det jag lärde mig av det här, en läxa, det är att man får vara rätt försiktig när man går ifrån text till att tänka på någons personlighet.
Precis.
För här fanns ingen personlighet.
Nej.
Nej. Jag ville bara börja där.
Det var också därför jag ville markera lite att den som producerar en poetisk text...
Pratar du lite närmare?
Den som producerar en poetisk text eller en dikt då, är ju någon som faktiskt kliver in det är ett poetiskt jag.
Mm.
Så det är lite som att sätta igång en, precis som han har gjort här, han sätter ju igång ett program som producerar text.
Ja.
Och en poet sätter igång ett poetiskt jag som också börjar producera poetisk text som inte följer då det vardagliga skriftspråket.
Nej,
så det är en medveten akt som någon sätter igång när man börjar producera text. Och då vet vi att då underkastar man sig, eftersom vi talar, vi använder språket inom en viss tradition och en viss kontext, så är det är ju det maskineriet som också sätts igång.
Mm.
Och därför så tänker jag också att det var fel av mig att klassa alla poeter möjligtvis som mer schizotypa än vanliga människor. Ja, det behöver inte alls vara så. Så det tar jag tillbaks naturligtvis. Behöver det inte alls vara.
Nej.
Men, å andra sidan, så har den modernistiska poesin skapats inom ett visst sammanhang. Som gör att om vi då går in på Lars Norén, så står han på vissa personers axlar, kan man säga. Och de poeterna som är till exempel då, det kan vara García Lorca, Henri Michaux, Hölderlin, Carl Fredrik Hill, Paul Celan. Vissa av de här, Carl Fredrik Hill hade ju en mental psykisk sjukdom, Hölderlin kanske också hade det, Paul Celan var inte schizofren på något sätt, men han hade enorm förföljelsemani och dränkte sig. Många av dem som även Eva Ström var inne på var ju personer kanske som en del av dem. Jag tror hon nämnde, nu kommer jag inte ihåg vilken var, men en del är ändå har hospitaliserats under vissa perioder i sitt liv. Och liksom, de har ju producerat ibland då banbrytande originella verk.
Precis.
På grund av, influerade egentligen, och kanske av just den här mentala extrema situationen eller psykos och så vidare. Så där kan jag ändå inte backa hur långt som helst.
Jag vill bara säga en viktig sak, och det är det här, för jag har gått igenom den psykologiska litteraturen.
Okay.
Och orsakssambandet mellan psykisk sjukdom och olika former av kreativitet har varierande resultat till den graden att jag tycker inte att man kan dra några självklara slutsatser.
Nej.
För att ett exempel kan vara att det är en större andel av kvinnliga poeter som har haft någon typ av liksom psykologiska problem. Men samtidigt så skulle man kunna säga också så här, att oavsett oavsett precis vad vi än pratar om, så är det ju att de personerna som ligger väldigt nära normalen, om vi ska uttrycka sig så, när det kommer till personlighet och kognitiv förmåga och så vidare. Mm. De som ligger väldigt nära normalen, de kommer ju inte att skapa någonting som är tillräckligt märkligt för att vi ska lägga märke till det genom bruset.
Så skulle jag kunna
uttrycka det. För att vanliga personer, och med det menar jag verkligen att personer som ligger väldigt nära normalen, de hittar inte på så balla saker.
Nej.
De går till jobbet och betalar skatt och gör ingenting. Så av den anledningen så kanske det är som du säger. Men sambandet är högst oklart. Det är min tekniska liksom slutsats. Men när du rabblar upp de här personerna så märker man ju att det är ju mycket, det är ju många personer som är väldigt speciella. Så kan man väl säga.
Ja, precis. Ja. Och även om då, jag läste en väldigt bra artikel häromdagen av Mikael van Rijs, som är expert på Lars Norén. Kanske en av Sveriges största Norén-experter.
Norénolog.
Så han beskriver ju, hos Lars Norén är jaget en främmande. Och så får man ju lite, Norén placeras ju i en tydlig kontext och sammanhang här. Han beskriver att samma år 1964 som ungefär författarens mor avlider då i cancer, så insjuknar Lars Norén i en schizofren psykos.
Okay.
Hamnar på hospitaliseras under ett halvår. När Lars Norén passerat genom psykiatrins hela monstermeny, neologism, och sedan blivit friskskriven, stöper han om upplevelserna i sin ojämförliga schizopoesi som han skrev då mellan 65 och 69. Och den biografiska krisen transformeras till en imaginär värld av bildflöden.
Bara en anmärkning här. Att en vanlig person som lider av schizofreni, som har den typen av hjärna, det är ju liksom en person vi hittar på en parkbänk som säger konstiga saker och typ dricker. Alltså, det är ju inte så att Norén här var schizofren under en period. Det är ju inte så det fungerar. Det är ju liksom inte, det existerar inte.
Han kan ha haft en jävligt svår depression.
Ja, eller någonting. Ja, men någonting. Jag menar, jag ville bara...
Han kan ha haft en tillfällig psykos. Det behöver inte vara schizofren. I så fall skulle han ju varit schizofren hela livet.
Ja, precis.
Och antagligen kanske dött när han var 55 eller någonting liknande. Så här. Men ändå, det är ju det han skriver fram här. Vi möter ett multipelt jag som ur sin egen intighet kan skifta identiteter på ett splittrat men befriande obundet vis. Till den friheten hör möjligheten att skriva sig själv genom litterära masker och modeller. Och lite det jag är inne på, poeten sätt på sig masker och liksom använda arketyper egentligen. Och de här arketyperna då, inte i jungiansk mening, men de arketyperna som modeller, idealiska modeller, det är ju de som skapar reglerna egentligen för vilken typ av neologismer man använder till exempel i en diktsamling. Då har jag läst order från...
Men vänta här nu, vi bromsar lite.
Okay.
Till att börja med så är det ju ett missförstånd där, och det är att multipla personligheter har med schizofreni att göra. Jag har ingenting med det att göra överhuvudtaget. Det är ju en sån massmedie... Det är ju bara en sak som dyker upp i typ Tintin eller någonting. Så är det inte på riktigt. Det är bara det ena. Och det andra är att är det olika karaktärer som han skapar för att han har förmåga att sätta sig in i de olika karaktärerna? Är det det du säger?
Jag citerade ju lite ur van Rijs här. Jag reagerade också på de multipla jagen, för det är en Hollywood-idé om
schizofreni. Men det är det jag säger. Det är helt felaktigt.
Men det beror ju på... Han det är ju det han gör ändå, Lars Norén, enligt den här, enligt Farais.
Mm.
Att han skapar, det är litterära masker, men det behöver inte ha med schizofreni att göra. Eller jo, det, han säger ju att det finns ett sammanhang här. För Lars Norén har ju själv då varit väldigt fascinerad av schizofreni.
Mm.
Men det behöver ju heller inte betyda att han verkligen var schizofren.
Nej, så verkar det inte alls.
Nej, precis. Utan det är, han har klivit in i ett universum där han har blivit väldigt influerad av psykopatologi helt enkelt.
Ja, just
det. Lars Norén var asfascinerad av det här. Och ja. Som jag tänkte ge då, och så, som han skriver, Norén själv är influerad av Hölderlin. Psykosens Hölderlin och psykosens Carl Fredrik Hill. Mm. Liksom, han har ju riktat in sig, han har skapat ett språk som är influerat då av psykopatologi, och det är det som jag menade i den här bonusavsnittet, att många poeter, modernistiska poeter, har influerats av det här, och det tror jag stämmer. Sedan så behöver inte det betyda att alla är schizotyper.
Det kan vara att man kanaliserar ett skevt tänkande i sin text.
Ja.
Som faktiskt, Andreas, du gör det ibland.
Ja,
du
gör
skriver.
Absolut, ja. Jag är ju asinfluerad av Lars Norén. Det är därför precis. Jag är intresserad av det här. För det är liksom, jag har ju byggt mycket av det jag skriver på saker som Lars Norén var intresserad av. Sedan har jag också fortsatt med...
Men om man, jag försöker bara
objektion, till exempel.
Jag försöker tolka det du säger nu.
Ja.
Och då är det att om man sätter sig in och låter kanalisera ett cheftänkande, och så skriver man utifrån den premissen, och det kan ju vara verkligen att man går upp i det till den graden att man verkligen tänker skevt. Det här behöver inte vara en simulation i den bemärkelsen, utan man börjar tänka skevt. Och ur den typen av skeva tänkanden så kommer en viss typ av neologismer ut. För det är det som är premissen för hur det här skrivs.
Mm.
Så att om Lars Norén till exempel under pistolhot skulle vara tvungen att skriva en instruktionsbok till en CD-spelare.
Mm.
Då är det ju inte så att Lars Norén skriver liksom någon skev... prosa.
Nej, han börjar inte använda de här neologismerna som han använder i sin poesi.
Nej, då skriver han bara en instruktionsbok. Men en sjuk person under pistolhot som ska skriva en instruktionsbok.
En kliniskt sjuk person skulle inte klara av det. Ju.
Nej, exakt. För att, och där har du liksom en väldigt viktig skillnad, tror jag.
Mm.
Jag försöker bara liksom förenkla.
Van Rijs beskriver också det är som litterära masker, det är som litterära masker av bemålat glas, men det handlar inte om någon enkel efterbildning utan om temporära identifikationer att skriva igenom. Det är temporära,
ja,
det är någonting som man ska, så om man kollar på Lars Noréns order från jag tror det är 78 just det. Så använder han Eva Ström gav själv ett exempel på en Norén neologism, och det är ju kretschmernatt. Och vad fan är kretschmernatt? Då kan man kolla upp det.
Mm.
I den här order så använder han flera neologismer med just ordet kretschmer. Och vad fan är det? Kretschmerfötterna. Ernst Kretschmer var en psykiatriker som på början av 1900-talet, sent 1800-talet tror jag, eller början av 1900-talet, ägnade sig åt den mänskliga kroppskonstitutionen och deras personlighetsdrag. Så det här var ju en typ av rashygien han höll på med. Så kretschmerfötter, plattfot skulle jag nästan kunna säga. Det är plattfot, va? Så han liksom delade in människokroppen i olika leptosoma. Den leptosoma, den pykniska, den atletiska människokroppen. Mm. Och så det är liksom rashygien, och det är Kretschmers konstitution. Norén är intresserad av detta universum, och det är det som präglar då neologismerna faktiskt i hela order. Så alla de neologismer han använder hänger samman i ett universum. Ett fiktivt universum.
Kan du inte läsa någonting ur den när du ändå har den framme?
Jag läser lite där. Fönster och stenar som aftonen och vinden hos orörligheten vattrar. medan fladdermössens novemberskri, neologism, slår lugnande mot stenväggarna. Sömnen och de skakande släthuggna kretschmerfötterna häller sin underkonst. Jag återvänder allt starkare med hans aska och identitet. Jag återvänder med hans otydbara ansikte. Mm. Det är liksom suggestiv. Ja. Suggestiv.
Men där används ju Kretschmer på samma sätt som när till exempel att det var ju en person som hette Alzheimer och sen blir det Alzheimers sjukdom.
Mm.
Så när man säger Alzheimer så syftar man ju på den sjukdomsbilden.
Ja,
inte på Dr. Alzheimer.
Nej, precis.
Nej. Det är så, eller hur? Ja, det är det som är Kretschmer här.
Ja, visst. Ja. Men det blir ju också så här, man får ju verkligen googla på det här då för att få reda på vad menar han med Kretschmer?
Det bruket tycker jag är sådär, skulle jag säga.
Hur menar du nu?
Ja, men därför att det är just att generaliserbarhetsregeln blir jobbig.
Ja. Alltså men poesi följer ju inte den regeln.
Nej, men neologismen i sig är god, men den är helt kontextburen liksom. Mm. Och det är, men i den boken, i vad det är, om man får veta det, liksom, eller var folk tvungna att hitta ett uppslagsverk när de läste den här boken 1978 innan internet.
Ja, precis. Ja, det om man ville få reda på det och inte kände till att det var Kretschmer. Alltså,
det är bara sadistiskt.
Jag köpte ju den här boken för 20 år sedan och jag har aldrig förstått vad Kretschmer är för att jag faktiskt ägnade mig.
Men fungerade den neologismen för dig då?
Ja, för det blir liksom, man hittar ju på själv. Det är ju det också meningen med poesi. Jag liksom, Kretschmer, han menar säkert, det är kanske något... Nej, men det kanske han menar någon förintelse, någonsin i förintelse, de katatonerna. Han är liksom...
Ja, men då funkar det ju
ja,
då.
Precis. Okay. För han beskriver ju, det är en värld här som är lite... Norén var ju då väldigt influerad av Hölderlin och Celan. Och alla de här återkommer ju då. Och det är avskapelse och det är kranjefärgen. Och det är liksom tänderna har skrikit ut och dess människa stiger fram. Och man förstår att det är liksom ett mörkt universum här som man ska stegelorden stegla, du vet, stegelorden. Ja, precis, och det är liksom aska återkommer hela tiden och det är liksom Kretschmernatten igen och orörlighetens tvekamp och ansvar faller som vingarna kring skriket från en svan som frös fast i isen en natt ute vid Hägersten liksom. Det, jag tycker
nej, men det, ja, men visst. Men då är det är ju... Ja, visst. Ja, det är väl skitbra såklart.
Ja, men på samma sätt då, så är det ju ett poetiskt jag då som Eva Runefelt går in i när hon skriver Mjuka mörkret, en diktsamling från kanske sent 80-tal. Men där använder ju hon då neologismer som också passar in i det universum, i det poetiska universum hon skapar i sin diktsamling. Så här, blanktrumpet, stormbonad, minnesburar återkommer.
Och då, minnesburar?
Minnesburar.
Oj.
Som blir minnesburen då, senare i hennes diktsamling då.
Men då är ju minnesburen är ju bara en, då är det ju en,
det är en bur.
Bur.
Ja,
då är det ju inte buren. Nej. Det är både och.
Ja. Vängula, djurtunga bordstuken. Då tänker jag att den är täckt med djur helt enkelt. Den är tung, fylld med djurmotiv. Kroppstunga, blåtunga, pappershostan. Mm. Någon som är liksom bläddrar i papper eller böcker så att man börjar nästan hosta. Bönesvalkan. Hörndofter tycker jag. Här i rummet finns det några hörndofter. Så här. Det är väldigt märkligt.
Ganska bra också.
Brunlustiga cirkelsör. Mammavärn. Där tycker jag bara mammavärn. Jag kanske har problem med mammor just.
Ja, men vet du vad jag har problem med?
Mammavärn.
Jag ska berätta vad jag har problem med.
Någon och som skyddar barnet med sitt mammavärn.
Jag har problem när jag känner mig exkluderad av texten. Mm. Så när någon plötsligt skriver om skriver någonting som någon bara kan förstå, som ammar till exempel.
Mm.
Då är jag så här bara, hopp, då får inte jag vara med liksom.
Nej.
För då blir det så här, för att då blir det så skevt, för att säg att någon skriver om hur det känns vid amning.
Ja.
Då plötsligt är ju tankarna i mitt huvud bara, ja, men hur hade det känts om någon suger på mitt bröst?
Mm.
Och då är vi ju en helt annan värld. Mm. För då är man i någon slags perverterad, du vet, värld där män lakterar, eller ja, vad heter det, liksom att det rinner
fadersmjölken.
Ja men precis, ja. Då är vi en skev.
Vad menar man med det liksom? Det är asäckligt.
Ja. Så då är ju neologismens kontext också, där dras ju läsaren in i kontexten.
Ja. Och den är abjekt.
Ja, då är den abjekt, fast den är inte det för den som har skrivit det.
Nej, i så fall liksom, blir det ju en jävla krock. Då blir det nästan en kognitiv dissonans.
Ja,
eller?
Ja, precis. Det skulle man ju kunna säga.
Om författaren, poeten själv, inte är med på att den här neologismen eller den här bilden skapar den abjekta bilden i läsarens huvud.
Ja, då är det som att, okej, men den här gruppen tycker att det här är... Den här gruppen tycker att det är liksom varmt det jag skriver här nu.
Mm.
Men den här andra gruppen tycker det är abjekt det jag skriver nu.
Mm.
Det är bra där, eller hur?
Ja, precis.
Och där faller kanske den typen av språkbruk sönder, va?
Mamma-värnet tänker du också.
Ja, men det är ändå 2021. Kan man inte tänka sig att man ibland skriver till både män och kvinnor?
Mm.
Eller?
Mm.
Men som det här är ju också en sak som har med hur det ser ut i vårat avlånga land, som man säger.
Mm.
Att böcker marknadsförs idag och säljs mest till kvinnor, för att det är kvinnor som köper och läser böcker.
Mm.
Och där blir ju vi då, som de manliga läsarna, vi är ju fullständigt mobbade av förlagen.
Mm.
Kan jag uppleva det som. Det är en parentes. Mm. Men är du med vad jag menar?
Ja,
då provocerar det här istället, va?
Ja. Men nu reagerar vi ju på ett ord.
Amningsruset. jag kände amningsruset igen. Hur känner du inför det, Andreas? Hur känner du inför det? Det är objekt.
Ja, det är det. Men nu tycker jag att vi ska vara så taskiga mot Eva Runefelt här. Utan...
Nej, men det är jag inte.
Nej.
Jag är inte taskig mot Eva
precis,
Runefelt,
men nej, precis. Nej, men precis. Jag tänkte återkomma till henne. Järnrike, dödmumlet, aspgråt, sjukale, långdöda använder hon. Långdöda, alltså de som har varit döda riktigt länge, de gamla vikingarna liksom.
De är långdöda,
det tycker jag är jävligt snyggt.
Är
alltså.
Är
och de liksom kommunicerar och liksom, Eva Runefelt är ju också en underbar poet, Eva Ström är ju fantastiska poeter.
Det var ju faktiskt för att jag vet inte om det var till mig eller till dig som vi fick ju kritiken att vi liksom är intellektuellt slappa.
Mm.
Och ibland så är ju det bara sant.
Mm.
För att vi sitter och gör det här live en dryg timme.
Mm.
Så det är ju sant. Ibland har man inte läst allting och då uttalar man sig ändå.
Ja, precis.
Men ibland så är det också... det som det fria formatet är.
Ja, precis. Jag tror folk kanske inte förstår att det är ju du och jag som producerar det här på liksom 0 kronor och att vi det här är ju inte SVT-produkt. Vi har inte lästa repliker. Vi citerar lite ibland och har anteckningar. Men det här är ju både du och jag kanske har lite olika bilder av vad en podd är i och för sig, men jag tänker mer att man sitter och tjötar och är
vi
ganska oförberedd.
Vi har till och med döpt många avsnitt till bordssamtal. Det tycker jag ändå är ganska tydligt.
Ja.
Eller?
Ja, precis.
Det är,
man sitter och samtalar om saker och man säger saker som... Vissa saker är ju fel. Jag snackar ju skit om Bob Dylan och säkert några som blir asarga på det.
Det var ju i och för sig inte fel, va? Nobelpriset till honom kan du ju inte ha vänt om.
Nej, nej, det är klart. Han skulle aldrig ha fått Nobelpriset. Nej. Det är ju fortfarande... Men visst, han är ju ett geni. Han är ju ett geni i sin kaka av kulturen. Ja. Det kan man ju hålla med om. Det är liksom, jag älskar vissa av hans låtar. Men jag tycker ju inte att han ska få Nobelpris
förlåt,
i litteratur.
Förlåt, jag triggar Andreas nu. Gjorde det medvetet. Jag är manipulativ.
så där backar jag ju inte. Nej. Men visst, man bullshittar kanske säger lite
precis.
Saker ibland.
Och, och sen så är det också så här att mycket när det kommer till om man pratar mer generellt om saker än vad man kanske gör på ofta i den akademiska miljön.
Mm.
Till exempel att om någon doktorerar om neologismer och pratar om neologismer så blir det väldigt tekniskt och väldigt spetsat.
Mm.
Men då kommer det inte heller, ja, men, som jag har en ball grej här, som jag bara tycker det är ball. Mm. Och det är att en riktig schizofren neologism.
Mm.
Det är följande ord. Att det är huvudskon till exempel. Eller skallskon.
Mm.
Då är det en hatt liksom. Det är som skon fast du sätter den på huvudet.
Mm.
Det är en hatt.
En hatt.
Ja. Och då är jag inne och snurrar i en bredd av intuitiva tankar som inte det spetsade akademiska samtalet tillåter.
Mm.
Så det är en fördel kan jag tycka.
Att?
Nej, men att vi kan prata fritt och associera till saker.
Ja, men det finns ju ingen som är expert på neologismer rent generellt. Det, eftersom det är omöjligt.
Ja, nej,
förstår
men,
du?
Nej, men det finns ju ändå folk som är litteraturvetare som har en teknisk expertis när det kommer till specifika saker.
Ja.
Men det jag bemöter här, det är kritiken över att vi ibland kan framstå som slarviga.
Mm.
Och det är ju jag håller inte med om den kritiken. Jag säger bara att okej, men liksom, då förstår man sig inte på vårt format.
Mm.
Och ibland blir det fel.
Mm.
Testa själv och drick 4 öl och sitta och prata i ett högt tempo en timme.
Mm.
Spela in det. Mm. Kolla liksom.
Mm.
Oj, dök det upp några konstiga grejer där.
Gör din egen jävla podd.
Ja, men lite så.
Och så talar vi om massa olika saker också.
Men det är det jag menar. Ja, bredden liksom. Bredden, man flyter omkring.
Ja, precis. Ja.
Och ibland så är det fördelaktigt och ibland så är det mindre fördelaktigt.
Mm.
Men man försöker ju ändå, man vill ju inte ljuga liksom.
Nej, men
man får ju ändå backa om man har fel.
Ja,
och så
precis. Men
det är ett bordsamtal.
Det är ett bordsamtal.
Det
här är ett bordsamtal.
Ja, men det är ju det.
Ja. Även om vi är väldigt inriktade på neologismer.
Ja, precis. Absolut. Ja, Andreas, jag tror att vi har avhandlat det här med neologismer. Pratar nästan en timme om nya ord.
Sedan kom jag på plötsligt, det var ju någon som tog upp också i samma tråd där på Facebook, neologismerna i Aniara. Nu glömde jag den boken hemma sådär, men i Harry Martinsson, där de talar ju ett nyspråk kan man säga. Ja. Jag är kvam och daily och liksom säger någon tjej och så är det liksom, det är helt obegripliga ord.
Ja.
Och så ska ofta ibland syftar det på sexuella grejer och sådär. Och...
Men när Harry Martinsson bygger upp den här science fiction operan eller vad det är, då är ju det också en del av att han bygger ju en ny kultur i en ny det är ju fantasy eller science fiction.
Ja,
eller,
ja,
alltså det är ju någonting helt nytt. Och då blir ju det ett vad ska man säga? Det är ju ett berättarknep för att bygga upp en djup och ny kultur.
Ja.
Och då har ju man nya ord för saker eller. Ja, jag tycker inte det är riktigt samma sak.
Nej,
eller?
Nej, egentligen, men jag vet inte vad man ska kalla det riktigt. Det finns ju 2 andra exempel där också. Det är ju George Orwells 1984.
Ja,
där det kallas newspeak.
Ja,
där han går igenom. Då är det ju
doublespeak.
Doublespeak och då är liksom då har man ändrat språket i den världen för att man vill få bort alla associationer som har med frihet att göra. Så det är liksom frihet har man tagit bort. Och liksom.
Man vill bekämpa genom språket så bekämpar man folks förmåga att överhuvudtaget förstå om någonting är sant eller falskt.
Ja, ah, precis. De begreppen existerar inte längre som en frihet. Och, liksom.
Känner vi igen från vissa trender.
Ja, precis. Så här, någon som är någon som har antisociala tendenser och tycker om ensamhet och individualism, det är någon som håller på med sitt own life liksom.
Ja, just det, precis.
Det är liksom någon som
silence is violence.
precis, silence is violence, ja. Någon som är en avrättad person vars existens är utrotad från historien och memory är en unperson.
Ja, just det.
Då är man cancelled.
Ja, men det är det. Det, är det.
Och sedan har vi good sex. Ja, det är en sån sex som bara är bara för procreation så att säga.
Ja,
så är det good sex. Ja. Alla är bad sex eller vad det nu
är. Ja, men det blir ju det. När man, det är ju det som är det smarta av Orwell. Mm. Att han beskriver ju för oss exakt hur man kan manipulera folk med ord.
Mm.
Till exempel, ja, men i den amerikanska politiken så håller man ju på med sådana här saker hela tiden.
Right.
Som det heter ju abortmotståndarna kallar ju det inte för abortmotstånd. De säger ju att det handlar om right to life och sådana saker.
Ja, precis, ja.
För då är det, vadå är du emot det? Är du för död då liksom? Ja. Alltså, ja.
Saker är aldrig... obra är dålig. Mm. Obra då, svenska då.
Ja, just
det. Plusbra är jättebra. Dubbelplusbra, då är det jävligt. Då är det toppen.
Ja, dubbelplusbra.
Krimtänk. Den svenska översättningen, crime-tänk, antar jag. Krimtänk. Ah, det är felaktiga tankar. Det är ju krimtänkande du håller på med där.
Att någon också har felaktiga tankar. Det är också en sån fin... Det är manipulativt. Nu har du felaktiga tankar.
Jag tror de har en tankepolis, tinkpolis eller tinkpool eller någonting tror jag det kallas i boken också. Jag har faktiskt inte läst 1984. Sedan finns det
Det har jag. Den är helt okej.
Ja. Sedan finns det en annan exempel på det när man skapar ett eget språk. Och det är ju Clockwork Orange. Och där är det... Där är det han var lingvist den här... han som skrev Clockwork Orange. Mm. Så han höll ju på mycket med ryska ord. Prestopnik. Prestopnik är en kriminal. Mjölk, fan vad det är för något.
Milkova.
Molko milkbar eller Molko bar. Gulliver är head. Det kanske har funnits på engelska. Drog, vän och sådär.
Ja, det är ju hans kumpan.
Ja, precis. Med drogis. Ja.
Men där är också samma sak där som Harry Martinsson då. Att då använder man ju de här nya orden för att... bara skapa en ny värld.
Ja, ett universum liksom. Ja. Precis som i fantasy, Tolkiens Sagan om ringen-världen har väl en del ord och så har vi ju
mängder. Game of Thrones
och Harry Potter naturligtvis. Mm. Vad är mugglare? Det är ju någon som är, inte har magiska krafter, va?
Men då är det, där finns också en poäng som jag tror är lite mer pottersk. Att det kan också vara för barn, så kan det vara lite spela på deras magiskt tänkande. Om de får lära sig de hemliga orden vad någonting är.
Mm.
Att en vanlig person är en mugglare. Och då får de vara med de här barnen i Harry Potter och tänka.
De blir invigda i den
här. De blir invigda i den här världen. Liksom. Ja. Att men det är en mugglare. Ja. Jag undrar om mina föräldrar är mugglare. Och då blir det mer så här, då får de vara med i den här lilla hemliga världen.
Nog samma funktion i Pippi Långstrump och sådär, att det är liksom att det är ord som inviger personer i Pippi Långstrumps krets, så att säga. De har en viss magisk funktion. Ja. Det är ju intressant.
Esoteriska
ord.
Begrepp.
Visst.
Jag vet inte, men Astrid Lindgren är nog väldigt medveten. De är nog väldigt medvetna om vad de håller på med.
Antagligen.
Jag kan tänka mig det. Ja. Jag har aldrig varit särskilt förtjust i Astrid Lindgren egentligen.
Inte?
Nej, jag har alltid, och det här kan jag bara ha fått för mig, men för mig upplever jag det som att hon bara snodde allting från H.C. Andersen typ.
Nej.
Jo.
Är det inte
ja, men hennes sätt liksom. Aha, jag hennes får den sätt, feelingen och hur det är skrivet.
Ja, men hon befann sig också i en tradition och liksom traderade sagans modeller och mönster.
Uh-huh.
Och det är ju det man...
Hissar man upp den här, kan man se hända till Marianne Lund, bla bla bla, och HC så här. Och det är,
vissa
där havefolket bor, är det djupare än två kirketorn, sådär liksom.
Det är ju typiskt astrologi.
Ja, men jag säger ju det. Jag tycker det är sjukt likt liksom.
Men, men jag ser inga problem med det. Pippi och Emil i Lönneberg är väl de som jag har fastnat främst för, och kanske då den här... Ronja Rövardotter. Sedan Madicken tyckte jag, det var bara en överklassunge som går runt och trycker in ärtor i näsan och bara massa skit. Jag har ingen
förståelse.
Jag
tyckte Ronja Rövardotter var bra. Jag gillar Rövarna och Mattis. Och så tycker jag den är bra också på det sättet att man gillar ju och håller på Ronja. Det spelar ingen roll att hon är tjej.
Nej.
Det tycker jag också är så här. Utan att...
Bra girl power.
Exakt, bra girl power. Ja. Det gillar man ju. Liksom. Ja. Du, innan vi börjar runda av här. Du har ju varit hemma mycket. Det har ju varit en värmebölja. Man har ju inte kunnat göra någonting på dagarna.
Man har ju fan inte kunnat tänka överhuvudtaget. Nej. Jag har liksom, trots, även om jag sov jävligt bra här om natten.
Mm.
Så liksom slocknade jag mitt på dagen och sov fram till kvällen och sådär. Ja. Det är liksom...
Siesta.
En riktigt lång siesta.
Ja.
Så det har verkligen påverkat asmycket supervärmen.
Jag har också märkt det under värmen att jag sov i natt. Jag har semester för övrigt. Jag tror jag sov 11 timmar.
Mm.
Och så vaknade jag upp och kände mig helt groggy. Det känner inte jag igen i mig alls.
Man, det är som man är bakfull nästan om man vaknar.
Ja, fruktansvärd värme. Mattias som jag gör podcasten Trams med, han tyckte jag var så jävla smart när han sa att ja, men det är också skitväder.
Om det när det är 31 grader.
När det blir för varmt så är det också skitväder.
Ja.
Man måste vara ärlig mot sig själv och mot andra. Kan inte gå runt och låtsas som att det är härligt.
Nej, jag tror att folk har den här nevrosen att när det är 31 grader ute så ska de ändå liksom utnyttja det. Ja. Och ja, de ska ha solen då, så går de ut och liksom plågas i den starka värmen. Liksom. Jag skulle inte gå till stranden vid 12-tiden på dagen
om det var 31 grader. Jag skulle aldrig gå till stranden.
Nej, precis. Det skulle jag aldrig göra en dag.
Men det har varit... jag tror att det gäller också stora delar av Sverige. Vi har ju lyssnare från hela riket. Mm. Men jag tror att det gäller stora delar av Sverige. Och det är ju så här också att vi är ju en nation där vi inte har byggt... eller vi har varken kultur eller teknik eller infrastruktur för att vi ska ha så här varma perioder. Man har inte en AC hemma.
Nej.
Och man har... om man har tur så har man installerat kanske någon värmepump i något hus och... man har det är liksom i ett varmt land där det alltid är så här varmt eller någon gång om året, då är man ju förberedd på det. Då vet man att men det går inte att sitta och jobba i över 30 grader.
Nej.
Du kan inte sitta där med och vara Excel-ryttare.
Neologism.
Ja, neologism. Ja.
Nej, men precis, och så går de ut och äter klockan 10 på kvällen
när det är lite svalt.
Ja, precis. Ja.
Så det är, jag tror att jag gnällde över värmen, men jag snackade med faktiskt en person som brukar lyssna på våran podd som jag träffade på stan. Och då kom jag på det att man kan göra det när man har semester, att då slänger man klockan, man tar sin klocka, slänger man den i papperskorgen och så går man efter temp istället. För det är det man gör i varma länder. Så då äter man när det är svalare. Då blir man hungrig på kvällen.
Mm.
Man sover eller gör något annat när det är för varmt mitt på dagen.
Mm.
Och så vidare. Så man går efter temp, inte efter klocka. Det är väldigt osvenskt.
Ja, men det är nog väldigt smart.
Ja, väldigt smart. Har du kollat på någon häftig film eller läst något?
Jag såg ju en fantastisk... Ibland så levererar ju SVT jävligt bra grejer på SVT Play. Och nu såg jag Escape at Dan Mora, tror jag den hette.
Ja.
Och en serie som jävligt bra skådespeleri. Det var hon Patricia Arquette.
Ja, just det.
Och spelar huvudrollen får man nog säga. Ja. Och hon var ju den här as söta och snygga tjejen i True Romance.
Precis. Minns.
Och ja. Den, jag fick så här tidsångest påminnelse nästan. Ja, fan, det var ju... Vad är över 30 år sedan nästan?
Så hon är 30, hon är 69
liksom. Ja, precis. Och hon är liksom, först tänkte jag, har hon en fettsuit på sig eller någonting? Så här, men det var ju hennes riktiga kropp och sådär. liksom, det är svinigt, men hon var så jävla bra i den här serien, för hon spelar en person som jobbar på ett fängelse då. Mm. Med, de syr upp kläder då för olika bolag och sådär. Fångarna syr upp kläder och hon är den som föreståndaren för den här syavdelningen på fängelset. Och man märker det ganska snabbt att den här personen har inte så hög IQ.
Ah.
Och så hennes man har kanske inte heller så jävla hög IQ. Och sedan är det fångarna som i och för sig kan vara jävligt briljanta men också lite så här. Men hon spelar det här så jävla bra.
Mm.
Alltså dialogen är så jävla bra. Hennes intonation när hon säger olika saker. Och så, alltså det är så jävla bra skådespeleri. Mm. Den här lite pantade personen som hon spelar. Det är liksom, det är lysande.
Ja.
Och så såg jag sen på Wikipedia så här, hon hade ju fått 5-6 priser och fina priser. Så det är asbra. Och sedan är det två andra, Paul Dano som också är en jävligt bra skådespelare, var med och spelar en av de här fångarna då, som ska rymma då.
Mm.
Och så är det Benicio del Toro tror jag han är.
Oj.
Och han är ju också asbra.
Ja.
Och asläbbig.
Dr. Gonzo.
Ja, precis. Mm. Så Paul Dano är ju han som spelar den unge prästfiguren i There Will Be Blood.
Om det, There Will Be Blood. Ja, just det. Ja, just det.
Han
är ju jättebra.
Helt
drama,
lysande, ja, precis. Ja. Så det var asbra skådespeleri. Och jag tror det var 7 avsnitt, men det är helt lysande alltså.
Är den färdig?
Ja, den är färdig, så det kommer inte fler.
Nej, då kan jag faktiskt tänka mig att titta på den. Ja.
Alltså det var, jag tyckte det var
ofärdiga serier, det är fruktansvärt.
Nej, man orkar
inte. De håller ju en gisslan.
Ja, precis.
Man bara, ska det
Game
komma
of Thrones days.
Ja, men precis, och så ska det komma en säsong till och så var man nöjd och sen blev det dåligt och sen, nej. Då är det perfekt. Det var ungefär som för ett tag sedan när jag kollade på den här miniserien I Rosens namn med John Turturro. Och då är den var okej, okay. Jag gillar den.
Mm.
Också på SVT Play för övrigt. Och då är den färdig, det gillar jag.
Mm. Då vet man att det här tar slut och man kan tajma in.
Jag vet inte, det blir så otäckt när det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Då blir det ångest istället att titta på det här hela tiden.
Så vet man att man kan bli rövknullad när det blir de sista säsongerna verkligen suger. Och så.
Ja, det brukar ju tyvärr göra. Jag försöker verkligen tycka om Denis Villeneuve.
Mm.
Och han är en regissör som på pappret men han ska vara så jävla bra. Mm. Och jag tycker han är så jävla bra som regissör.
Mm.
Men det är alltid någonting som gör att jag stänger av hans filmer liksom.
Du orkar inte se om dem menar du? Eller orkar se dem ens?
Blade Runner 2049. Jag har ingen direkt kritik mot den filmen. Jag har ingen riktig kritik mot den filmen. För jag borde tycka om den filmen. Den har alla olika saker som jag tycker om med filmer.
Mm.
Vackra bilder, bra skådespelare. Jävligt bra pacad också faktiskt. När man sitter och analyserar den. Och så vidare. Men det funkar inte för mig. Jag vet inte vad, jag har inte knäckt detta. Det här kommer bli en följetong. Jag ska knäcka vad jag har för problem med Denis Villeneuve. Det är någonting.
Jag tror det är att hon den här han måste, jag tror regissören är lite kär i den här tjejen som är ett hologram.
Uh-huh.
Och jag tycker nog det är hologramsekvenserna med henne drar ner filmens tempo.
Uh-huh.
Och är onödiga.
Jag håller med dig om att de drar ner det, men jag trodde de var onödiga, men de är inte det, för att hon får oss som tittar på filmen och
ger info hela tiden.
Och hon får oss att sympatisera med både androider och till och med hologram. Och grundpremissen i filmen handlar ju om frågeställningen vad som är mänskligt och vad vi sympatiserar med. Det är ju det som Philip K. Dicks bok handlar mycket om där, från början, Do Androids Dream of Electric Sheep. Så att hon fyller ju funktionen att vi blir osäkra på vad vi sympatiserar med. För hon är ju den som är mest brödrost, eller hur man ska uttrycka det. Så jag tror att hon är... Jag tror hon är viktig. Men jag håller med dig också. Men jag vet inte. Som sagt, jag får knäcka
det här. Det är någonting, hon är pedagogiskt instrument för tydligt eller någonting kanske då. Eller? Ja, jag ska se om hela filmen.
Ja.
Ofta brukar jag bara se lite halva filmen eller en tredjedel av filmen när jag äter och sådär.
Ja, precis.
Jag gillar att äta när jag ser en film.
Vad äter du då? Ägg?
Ägg
är väldigt bra till Blade Runner.
Ägg.
Kokta ägg. Perfekt hårdkokta ägg är väldigt bra till Denis Villeneuve. Ja, men, och det är han också som regisserar den här filmen.
Dune. Den måste vi se.
Ja, absolut. Det är jag ju sjukt sugen på att titta på. Men det är också där att jag misstänker tyvärr att det kommer vara samma sak där. Att det är någonting. Det kanske är att han är för polerad för mig eller någonting. Det är så jävla polerat. Det kanske är det som är...
Att det inte är skräpigt med
något. Nej, ett exempel är öppningsscenen i Blade Runner 2049 när den här... snuten, vad heter han, Kay eller Joe, när han sitter och sover i sin flygande bil, då är det så jävla kliniskt. Det är liksom det är nästan så det skulle kunna vara reklam för någonting. Det skulle kunna vara reklam för en klocka.
Lite Ridley Scott över det.
Nej, utan Ridley Scott är ju mer nästan tvärtom, att han gjorde ju jävligt skitiga filmer som Alien, och Alien har ju väldigt mycket patina och skitigt och röjigt överallt. Och...
Var det inte han som gjorde den första Blade Runner?
Jo, precis. Den är också jävligt skitig.
Ja, den
men
är skitig.
Men den nya är liksom fin.
Ja, du menar att det är clean, att bilden är clean? Att det...
Ja, att även fast det är en stökig gata så är det så snyggt stökat.
Okej. Det är inte så... gritty och... sunkigt. När han ska gå in, du vet, i sin lägenhet, det är ju ganska sunkigt där.
Ja, fast det är också för på snyggt. Det är för snyggt. Det är för väl ljusat. Det är för det är någonting. Jag spekulerar nu, men det är någonting där som inte... Han vann ju Oscar för filmfotot där, vad han nu heter. Deakins var det nog, tror jag. Ja, Roger Deakins var det nog som fotade den filmen. Och han har gjort jävligt mycket bra, snygga grejer. Men det är samma där, att ibland så är det jag vet inte vad det är. Det går över i reklamfilm för mig. Och jag kan inte riktigt beskriva vad det är. Det kanske är för bra då.
Att det blir för klina element plötsligt. Ja. Precis när hon, den här över androiden, kommer in. När man skildrar henne och när de är liksom i...
Men det är någonting där som är att... det kanske var också en sån sak att det är nästan genomgående lite för snygga personer med i filmen också. Det kan också vara en sån grej som vad heter hon? Hanna, hon som var den här kvinnliga androiden i den första Blade Runner. Hanna någonting.
Jag kommer inte ihåg.
Som är splash och skit. Ja, men hon är liksom hon är ju skitsnygg. Men hon ser inte ut som en perfekt docka i filmen.
Nej.
Utan hon, det är lite i det fördolda sådär. Och det första mötet mellan Rachel och
Harrison Ford.
Det är också en vacker scen, men den är också lite för mörk på sina ställen. Den är lite det är lite svårt att se vad som händer. Det finns något mystiskt där som jag inte riktigt ser i den nya. Nej, jag vet inte. Det här är ju såklart petitesser.
Kanske lite för snygga karaktärer som du säger. Även han som ska vara ond och han som är blind är ju väldigt, har ju väldigt fotogeniskt utseende.
Ja, precis. Han spelar skitbra.
Han är ju asbra.
Allting är så jävla bra. Men det är som sagt Det är någonting där som är för snyggt. Jag kan uppskatta det ibland när man ser filmer som kommer från, säg, 70-talet.
Mm.
Att det, där finns det med folk som inte har bra hy och sånt.
Mm.
Alltså jag kan gilla det.
Mm.
Eller att ja, men det är med, du vet, snutarna och grejer som är med, ser grova ut.
Mm.
Det är som polischefen i den första Blade Runner. Han är liksom en gritty
gubbe. Ja, just det, han är den tjocka polischefen. Ja. Och sedan är han den andra Blade Runner i den första Blade Runner.
Ja.
Är ju helt koppärrig. Ja, precis. Ja. Och ser lite jävligt sliten ut.
Ja, fantastisk skådespelare.
Ja, han är ju med också.
Adama i Battlestar Galactica-serien.
Okay.
Ja, mycket, mycket bra. Ja. Nej, men det är väl ungefär, jag vet inte. Jag har inte gjort så mycket annat. Jag, som sagt, jag har haft semester. Jag har läst lite, men inte något specifikt. Inte tittat så mycket på så mycket grejer heller för den delen. Ja. Du, Andreas, vi hörs om cirkus 2 veckor.
Ja.
Ha det bra.
Ja, hej.